Vi ska läsa en av dagens texter från Psaltaren 39, vers 58. Herre, lär mig inse att jag ska dö och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig. För dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vems de en gång ska bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp står till dig.
Min fru Gunilla är ju den som oftast får lyssna på mina förvirrade ibland tankar och idéer. Och det är bra, det vet vi, att ha någon att så att säga bolla tankar med. Och sånt som man kanske ska göra eller inte göra. Och för ett tag sedan så hade jag en idé. Jag sa till Gunilla att jag har funderat på det här att jag ska köpa in ett antal tumstockar. 10 stycken kanske. Och numera är det ju inte så mycket tumstockar utan nu är det ju centimeterstockar. Och de ska vara 1 meter långa. Och sen när jag går på uppvaktning till mina goda vänner, släktingar, ganska många är ju jämnåriga ungefär med mig, så ska jag lämna över en tumstock. Och så ska jag veckla ut den här tumstocken och så ska jag säga till jubilaren att här är ditt liv. Varje centimeter är ett år. Och nu är frågan, var finns du någonstans på den här tumstocken? Hon tyckte inte det var någon bra idé alls. Så att jag vill bara berätta för hur jag tänker så här då. Men min goda tanke då är bakom, det är ju att ibland behöver vi reflektera över det här med livet som går och tiden som går. Och det är klart, ser jag på mitt eget liv som också, precis som ditt, tickar framåt, så har jag ju kommit en ansenlig del på den här tumstocken, om den nu är 100 centimeter, 1 meter. Om jag nu vet att medellivslängden i Sverige är ungefär någonstans, som man slår ihop män och kvinnor, 83-84 år, då kan jag ju se på tumstocken att det är mycket som har passerats och att det är ungefär så här mycket kvar. Och det är ju en anledning att reflektera. Jag inser ju också att det här kanske inte var en sån bra idé att just ha som en födelsedagspresent och så här. Men håll mig ändå med om att det hjälper ju en att få lite perspektiv, eller hur? Och det är väl så jag tänker att den här dagen handlar om. Den här stora glädjen när vi fick hålla Isak och jag fick göra i min famn. Som har så mycket som vi tror har tid framför sig och vi andra, en del av oss, där det har krympt betydligt. Om nu tiden är en linje i det stora perspektivet, om tiden någonstans började någon gång långt där borta och tiden har ett avslut någonstans in i framtiden, då kan man ju fundera, var finns vi på den här tidsskalan? Och vi vet ju inte riktigt hur det såg ut i början, hur det startade och hur länge det har pågått. Men på något sätt pågår det ju. Och vad finns det och vad finns vi? Och är vi i det vi kan kalla den yttersta tiden? Ja, en del kanske undrar varför talar vi om det just den här söndagen. Det är ju så att i kyrkans år så är det ju särskilda söndagar med särskilda tema. Om några veckor så är det ju första advent och då börjar ju kyrkans nya år och då är det jubel och fest. Men i slutet av kyrkans år så handlar det mycket om allvaret, om tiden som går och om också den yttersta tiden som är temat just för den här söndagen i kyrkans år. Och det är ju många som har funderat, inte bara i vår tid, över det här med tiden som går och vad den yttersta tiden är. Så gjorde ju Jesu lärjungar. Man satt där tillsammans med Jesus och man hade många frågor att ställa om just den här tiden. Vilken tid befinner vi oss i? Och så gjorde de första kristna, nästa alltså generation av kristna. Och det vi läser om i Nya testamentet så finns det ganska många inlägg om det här med tiden och tankar om tiden och ord om tiden, tiden som går. Och det här har ju fortsatt genom kyrkans historia. Att många har funderat över det här. Vilken tid är vi inne i nu? Och nu ska jag läsa evangelietexten för den här söndagen. Som är från Matteus evangeliet 24 kapitel. Och med början på den tredje versen. Och där i slutet på Matteus evangelium så finns det flera kapitel, framförallt kapitel 24 och 25, med ganska många inlägg, många tankar, och där Jesus talar ganska mycket om tidens slut. Men nu läser vi från Matteus 24, vers 3 och följande. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom det fram och sa: säg oss, när ska det hända? Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten, och se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Och allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra, och många falska profeter ska framträda och bedra många. Och genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Amen. Och då märker vi, när vi tar oss 2000 år tillbaka efter tidslinjen och vi får sätta oss där tillsammans med lärjungarna hos Jesus, att deras fråga var ju inte annorlunda än våra frågor. Är det nu? Och så svarar ju Jesus på deras fråga, och när man tittar igenom det här avsnittet så kan man se att Jesus är ju både tydlig, men ibland så är han ju ändå svårtolkad. Och hur ska vi förstå det här? Hur ska vi tillämpa det här? Jesus talar om bedragare och falska profeter som kommer att dyka upp. Han talar om oro, om rädsla. Och jag tänker att det finns alltid någon som tjänar på om jag är orolig, om jag är rädd, om en grupp människor är det, eller om ett helt folk är det. Det finns ju alltid någon som kan dra vinst av det här, eller hur? Och Jesus varnar för, de kommer, bedragare och falska profeter. Oron kommer att öka, krig, hungersnöd, naturkatastrofer, förföljelser, också av kristna, och kärlekslöshet. Och så säger Jesus: bli inte skrämda. Håll ut. Ja, det finns ju så mycket som vill skrämma oss, som vill förlama oss, gör oss handlingsförlamade. Men jag säger, låt dig inte skrämmas. Håll ut. Det finns andra perspektiv. Och så kommer orden att evangelium, det glada budskapet, ska förkunnas till alla folk. Till alla folk. Det ska berättas för nästa generation och kommande generationer ut till alla folk. Och det hör väl till en av kyrkans och din och min viktigaste uppgift. Att få dela det glada budskapet. Och det är väl nästa söndag här i kyrkan som det är bibelutdelning för konfirmander. Sävehovs konfirmander från handbollsklubben och andra. Ungefär 80 stycken här som får sina biblar. Och vad handlar det om? Jo, det handlar ju om att få dela det glada budskapet. Evangeliet. Till alla folk. Och så känner jag människor som reser över världen, du också kanske, till platser där det knappt har förkunnats evangelium. För att också där vara med och berätta. Det finns glada nyheter. Det finns en befrielse. Det finns ett liv. Ja, det finns ett nytt liv. I Jesus Kristus. Det är evangelium. Och så slutar Jesus med de här orden. Och sedan ska slutet komma. Både tydligt och svårtolkat, eller hur? Och så lever vi här i den tid som går och i den yttersta tiden. Och ska man se rent bibelteologiskt på vad den yttersta tiden är, så kan man ju inse att under historiens gång så har det ju ibland inträffat väldigt avgörande händelser. Vilken riktning så att säga historien har tagit. Och vi skulle kunna räkna upp en hel mängd sådana faktorer som har påverkat länders historia, vårt egen historia i detta land, men också över vår värld. Och kyrkans tro och bekännelse säger ju att det hände något i historien för 2000 år sedan som förändrar allt. Och det är Jesus. Det är Jesus, att han föddes, att han levde sitt liv här i ett litet land, Israel, att han dog, blev dödad, att han uppstod och att han är den levande Herren. Det har förändrat allt. Och i ett bibelteologiskt perspektiv så börjar den yttersta tiden med Jesus. Och vi lever i den yttersta tiden tillsammans med de första kristna lärjungarna och ända fram. Så är vi mitt i den yttersta tiden. Och sen har det spekulerats, sen har det frågats, när tar den tiden slut? När tar nästa tidsperspektiv vid som har börjat i och med Jesus och som inte, säger Bibeln, har något slut? Utan som går in i evighetens värld, som kanske inte i första hand är tid utan innehåll. Och där Gud själv är det stora innehållet. Och vi måste väl erkänna, vi vet inte riktigt. Och en del tycker att kyrkan har talat i vissa tider väldigt mycket om det här med dom och straff och avslut av tiden. Nu står inför det sista och på rampen till någonting där vi störtar ner. Men jag kan tänka att det märkliga är ju att kyrkan talar ju kanske inte så ofta om det här längre. Men det är många röster där ute som talar om det här. Att det är en allvarlig tid, och vi hörde det i inledningen. Det gäller för oss som människor och mänsklighet att omvända oss på något sätt. För att vi ska ge möjligheter till kommande generationer. Det är på allvar, det är på riktigt. Och jag tror att vi alla på något sätt vill vara med i den omvändelsen. Och göra det möjligt också för kommande generationer. Och det är som någon sa, att den stora frågan är kanske inte klimatfrågan. Utan det är en existentiell fråga. Alltså, hur ska vi leva tillsammans på vår jord? Varför har jag i så fall en större rätt än en människa på andra sidan vårt jordklot? Har vi inte samma värde? Har vi inte samma möjligheter? Och ska vi inte ge alla samma möjligheter? Och vad betyder det i så fall? Ja, frågan är ju hur många som helst. Men jag tror att vi alla vill vara med och bygga en bättre värld. En värld där det finns utrymme och möjlighet för alla. Och här funderar ju forskningen mycket, som ni vet. Vetenskapen. Hur ska det här gå till? Vad behövs? Vad är nästa steg? Hur lång tid har vi på oss? Hur ska vi göra om vi ska... Och allt det här. Vi matas ju ständigt med de här frågorna. Och så får jag ta in det här, försöka ta in det i mitt liv och du ditt liv. Visst vill vi vara med på något sätt i detta. Vi som lever i den yttersta tiden från Jesus och framåt. I torsdags kväll var jag på ett föredrag med Stefan Edman ifrån Ljungskile. Och jag tycker Stefan är en fantastisk person att kunna berätta. Han är ju biolog, lärare, författare, debattör och mycket annat. Och Stefan kan ju, tycker jag, åskådliggöra de stora frågorna så till och med jag förstår en del vad det handlar om. Och han hade ett föredrag i Ekumeniakyrkan Alingsås, så vi var ganska många som var där och lyssnade. Och några av er kanske har hört honom och träffat honom. Han har varit här i kyrkan. Och han talar ofta om de fem F:en. Och jag ska inte gå igenom hela hans föredrag. Men det första är ju förundran. Ibland behöver man stanna upp och förundra sig över livet. Över skapelsen och att vi finns till. Och att nya generationer kommer. Att barn föds och så vidare. Man behöver förundras över det här. Han hade en liten rolig berättelse i slutet. Jag ska ta den och sen ska jag läsa ett litet kort avsnitt i hans bok Mot alla odds. Och så ska jag knyta ihop med predikan. Han berättade att för länge sedan så var han nere i Småland på en bygdegård för ganska många år sedan, höll ett föredrag om vår vintergata, vår galax. Och de satt där, han sa, i stugvärmen i bygdegården i Småland. Han skulle försöka beskriva detta storslagna. Och han bad folk gissa, alltså, hur stort är vår del av universum, vår galax, vår vintergata. Och nu sitter ju, ser jag, lärare och många som kan det här och som undervisar om det här. Och som kanske är allmänt intresserade. Men det är klart... När han berättar om det så inser man ju det här är otroligt stort. Och han sa det att tänk nu att vi funderar över ljusets hastighet som är 30 000 mil per sekund. Det är ganska snabbt, eller hur? 30 000 mil per sekund är ljusets hastighet. Och sa han det, tänk nu om jag har en ficklampa och så står jag där i ena kanten av våran vintergata, vår galax. Och så har jag en kompis som står på andra sidan där. Och då är ju frågan, om jag tänder den här lampan, ficklampan, och ljusstrålen sticker iväg med den här enorma hastigheten. Hur lång tid tar det då innan min kompis ser den på andra sidan vintergatan? Det var en bra fråga. Och nu sitter ni där och räknar. Nu ska jag ta fram boken här så inte jag säger fel. För det är väldigt mycket, kan jag ju säga. Ni kanske redan har listat ut det här. Och då säger han så här. Han får vänta min kompis i 100 000 år. Innan han ser ljusstrålen från min ficklampa. Och då berättar Stefan. Då är det någon som säger, då får man allt byta batterier. Och det är klart, det förstod till och med jag. Ja. Ja. Men vad har det här med livet och den yttersta tiden att göra? Jo, förundran över detta storslagna, att jag har min stund på jorden och du din stund i detta stora som vi inte kan förstå. Och nu ska jag återvända till det här. Stefan har skrivit en bok nu, det är hans senaste, som heter Mot alla odds. Och den handlar om när hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro. När vi inte så att säga får ihop det här. Vi kan inte med vår hjärnkapacitet få till det här, men hjärtat vill ändå tro. Och så ett litet citat här ifrån Stefan Edman. Teologin talar om kenosis, att Gud utblottar sig, gör sig svag för människans skull. Det är denna nyskapade bräcklighet som är påskens dramaturgi. Genom död till liv, från mörker till ljus. En process vi faktiskt också ser i naturen, skapelsen. Både i det levande kretsloppet på jorden och det väldiga universum där stjärnor måste upplösas för att ge materia åt nya. För vårt dagliga liv betyder denna vetekornets slag att vi måste dö bort från egot och ge av vår kärlek och barmhärtighet åt andra. Bara på så sätt kan vi skapa nytt liv tillsammans och uppstå till hoppet om en bättre värld. Jesus visade oss mönstret och Olof Hartman fann 2000 år senare ett underbart poetiskt uttryck för vad det handlar om. För att du lydde fram till det yttersta, döden på korset, vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är. För att du nedsteg hit till det plågade, hit till det dömda, vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är. Detta är en av kärnpunkterna i den kristna tron, ett mysterium. Intellektuellt svårgripbart, men trots allt möjligt att uppleva. Här har människor i alla tider hämtat tröst, mod, kampvilja och hopp. Och hoppet, det är att Jesus Kristus är här. Att han är den levande Herren. Mitt i vår gemenskap. Det är hoppets tecken. Och mitt i det som vi inte med vårt intellektuella kapacitet kan förstå. Men ändå vill tro i vårt hjärta, så möter han oss. Och det är vår bön också i den här gudstjänsten. I den tid som blev oss given. Amen.